En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.
Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet Ledarsidas podcast som läggs ut varje fredag. Vi spelar in det nu. Detta är torsdag vid lunchtid. Så allt som har hänt efter det kan ni glömma. Välkomna Ingvar Persson.
Tack så mycket.
Jonas Sima.
Tack.
Från Aftonbladets ledarredaktion, oberoende socialdemokrat. Och Ulrika Schenström.
Da-da-da-da-da.
Ständig stjärngäst.
Mm. Yes.
Reppar Moderaterna.
Jajamän.
Mm. Eller moderata synsätt.
Mina moderata synsätt.
Ja, exakt.
Det är inte partiledningen.
Nej, det är konvulsioner över ert parti kan man ju säga. Men vi ska snacka om Liberalernas konvulsioner lite senare. Jag heter Fredrik Virtanen förresten. Och vi har börjat under tiden som Ulrika googlar frenetiskt om vad Peter Hultqvist har gjort i veckan.
Ja, det är det här med Gotland.
Ja, det. Mm. Ja.
Men alltså jag la ju ner för jag tänkte att vi skulle byta. Det var ju därför jag inte liksom har följt Hultabulta under veckan.
Nej, visst. Men vi har inte
fått. Jag träffade en socialdemokrat häromdagen som sa så här: ja, sa någonting om Hulta. Mm. På allvarligt. Vi har satt det.
Jag satt där.
Ja, den
har jag gjort. Har han aldrig Hulta Bulta?
Nej, de säger bara Hulta för exakt. Att jag tror att det är lite mer.
Men sa de, var det någon som sa Hulta innan överhuvudtaget?
Nej.
Jag tror inte det. Alltså jag, som sagt, jag har
du ser.
Ju liksom
Hulta Bulta.
Ja, men jag har ju känt Peter Hulta då kanske. Vi vill ju inte mobbas, det vill vi inte. Även om vi lätt sparkar uppåt så att säga. Mm. I okay. Det här fallet, en försvarsminister.
Nej, jag tycker att här Hulta Bulta utanför rummet Hulta.
Ja, ja. Bra. Ja. Ingvar, ja, vad är det som har hänt på Gotland egentligen? Med Gotland?
Med Gotland. Med Gotland har ju hänt det att försvaret har bestämt sig för att nu måste finnas svenska soldater där. Överbefälhavaren har skickat 150 soldater, det är väl en ganska stor del av den svenska armén i själva verket.
Till, och mottogs med jubel på Gotland.
Med jubel på Gotland, dock inte visar sig av alla, därför att det finns ett problem och det är att man får inte skjuta på skjutfältet eftersom det bullrar. Så där finns liksom ett dilemma. Hur ska man ha soldater som inte får skjuta?
Men om vi nu ska ha fasta soldater på Gotland, ja. Har vi någon reserv någon annanstans då?
Ja, någon liten reserv har vi. Alltså det var ju halva, det är bestämt, det var ju bestämt sedan det senaste försvarsbeslutet att det ska finnas 300 soldater på Gotland från 2018 om jag kommer ihåg rätt. Mm. Och nu har man då med anledning av det spända läget skickat dit halva styrkan, 150 soldater. Det är ju inte någon jättegrupp, men det är klart att det är...
Kan de hålla ryssen stången?
Det är väl det som vi hoppas slippa få veta.
Hörde ni på rapport igår när hon, korrespondenten, sa att hon hade pratat med någon inom den ryska försvarsmakten?
Nej.
Som såg nära den i alla fall, som sa så här: vi ser vad ni gör. Bara som ni vet så, Ryssland gillar att kriga och vi är väldigt bra på det. Då blir man lite rädd.
Men tänker du att man inte hade ens skickat dit 150 personer, då hade det varit totalt kaos i debatten också. Så att jag
absolut.
Tror nog att bättre att det finns 150 där än inte någon.
Än bara hembärnet.
Nu har vi ingen absolut. Representant för det militärindustriella komplexet här idag, det vill säga Anders Lindberg är inte här.
Nej, visst är det skönt.
Så därför kan jag säga det här då?
Då kan vi vara experter.
Är inte den här ryssskräcken, är inte den
vem vill ta hummer?
Fast om jag tar på mig, ja. Anders
hummerperspektiv.
Ja, inte riktigt Anders, men jag skulle inte säga det om jag vore till ukrainare.
Nej, absolut. Men det är annorlunda. Det är långt, många länder som ska passeras innan man kan komma till Sverige.
Absolut, jag tror inte det kommer den vägen på det viset riktigt. Men det är klart att det, alltså på riktigt är det väl lite bekymmersamt med det som händer i Ryssland. Inte mest för våran del, utan för de som bor där. Det är att den här auktoritära regimen och det här nationalistiska tonläget, det tycker jag man kan vara bekymrad över.
Och där har vi parlamentsval på söndag.
Ja, men jag tar, alltså, det är inte så att jag förringar det, men det finns en väldigt stor skara twittrare som alla är affilierade med Försvarshögskolan eller har gått där på något vis eller skriver för NATO, som verkar helt skräckslagna, de är helt fixerade vid detta ämne, och alla som inte begriper hur ohyggligt farligt det här är, mycket naiva, verklighetsfrämmande etc. Ja. De verkar vara väldigt
de syns
ängsliga.
Mycket, det är inte så många, men de syns mycket.
Eller hur, de är inte många, men de är väldigt passionerade.
Absolut.
Kring mer vapen och ammunition.
Absolut, ja men så är
ja, och faran framförallt.
Ja, faran, alltså, de är jätterädda, de är stora alltså, starka hemligt. Karar.
Inte de här spionbejakarna, ja, de här som liksom säkerhetspolitik och spionromaner.
De blir så fåniga när de är i grupper, det är alltid så. Liksom. Det känns som att de är helt, liksom, lever i en paranoid liten värld.
Bubbla.
Och inte skiter i alla andra ämnen. Det är bara, vi måste in i NATO, Putin kommer när som helst ockupera via olika trassliga vägar. Då, för de förstår ju saker som ingen annan förstår. Mm. Jag och Jo har haft strid med de där väldigt,
väldigt länge.
Fast då är de riktiga personerna, alltså politiker. Hulta Bulta, vad sa han om kul i det här ämnet då?
Alltså, ja, han sa väl att det här var en markering. Hur var han uttryckte det? Nej, alltså ja, det var väl inte jättekul. Det var väl alltid var väl skarpt.
Men får jag fråga programledaren, alltså ska vi inte försöka återigen att åberopa att
jo, det pinsar
man får
med
gärna att inkomma med någon annan?
Ja, vi är lite trötta på Hultqvist.
Det är liksom samma sak ja, hela tiden.
Men Aftonbladet hade en undersökning om hur svenska folket känner igen statsråden och det var ju som vanligt ganska beklämmande siffror. Att det är många som...
Nej, folk är inte så intresserade.
De har väl annat att göra i livet.
Ja. Vilket man ju inte alls kan
vilket gripa. Ju faktiskt är väldigt friskt.
Ja, men det är för pinsamt att vi har inte fått en enda, vad vi vet, en enda förslag.
Nej, kom igen förslag. Nu då.
Kom igen nu. Hashtagga åsiktskorridoren och säg vem vi ska inte trakassera.
Punktmarkera.
Punktmarkera, bra ord, Jonna. Okej, politiska hösten startar ju på allvar, rent tekniskt, när riksdagen öppnade. Riksmötet. Obehagligt namn det kan jag tycka. Men vad sa Stefan Löfven egentligen? Kan ni
vet du vad? Alltså, regeringsförklaringen tycker jag börjar bli allt mer under de senaste i alla fall kanske 10-15 åren blivit man får inte missa någonting. Mm. Jag tror att han missade Norden. Mm-hmm. Det nordiska samarbetet. Och då är det alltid någon som hoppar upp och ner. Han missade det nordiska samarbetet.
Han pratade om Finland i och för sig. Samarbete med Finland.
Men jag trodde han sa nordiska samarbetet. Det var ju skönt att han inte missade Finland. Men det blir lite mer den här. Nu gemensamt bereder vi den här regeringsförklaringen. Allt ska med, allt måste nämnas och glömmer man någonting, då blir alla jättearga. Men, så det är mer fokus på det. Av egen erfarenhet kan jag säga att det verkligen är lite mer fokus på det, att allt ska med. Så alla känner sig...
Jag ska snart försöka luta mig bakåt och låta er prata, men en sak som inte var nämnd, som kommer bli den stora politiska frågan, var ju vinster i välfärden. Det nämnde han ju inte.
Men han nämnde väl... det kanske han inte gjorde, vilket ju i och för sig kan vara då en signal om att den utredningen som har fått så mycket plats i media...
Ja. Ja, för mig att han gjorde det, men jag har inte hela talet framför mig.
Nej,
men...
jag lyssnade, men det är ju
tydligen, men lyssnade, du var ju riktigt, men lyssnade du verkligen?
40 minuter!
Ja. Men kredot var ju i alla fall att Sverige ska hålla ihop. Och sen var han ju väldigt nedtonad, vilket såklart har med det politiska eller parlamentariska läget, att det är väldigt låst. Men jag tycker ändå, om man ska vara lite positiv också, att han fick ändå fram... många exempel på att mycket är på väg åt rätt håll. Om man ser bostadsbyggande som Ulrika tog upp i förra avsnittet, att vi bygger inga bostäder, men han sa i alla fall att nu är det på gång väl 60 000 nästa år och det är 3 gånger så mycket som under sista 3 åren.
Men nu ska jag vara så ytlig. Så ytlig. Ni vet att jag hatar, jag brukar skälla på alla andra, men var ändå inte crescendo åt Anna Ekström.
Jo.
Crescendot var det, men inte kredot.
Nej, men vi pratar om det som faktiskt kom ut och det som blev lite spännande. Och jag som tycker att Anna Ekström är en mycket klok person blev jätteglad.
Alla blev det, unisont.
Ja, det
exakt, jag hör
ingen
inte
som blev upprörd.
Min enda tanke direkt var ju, men hoj, hur ska det gå för Fridolin? Hon kan ju betydligt mycket mer.
Hon kan beredningsprocessen bättre, hon kan politiken bättre, hon vet regeringskansliet bättre, hon är allting bättre. Jag skulle sitta på de beredningarna.
Ja, nej, men det är klart att det där, men det tror jag nog att man kan, ska man vara ärlig så skulle jag nog säga att Gustav Fridolin har nog större problem än sitt eget departement i slutändan. Till exempel.
Men är han riktigt smart? Då tar han ju hjälp. Som alla andra ledare så borde man anställa och ha runt omkring sig folk som är smartare än en själv. Så att, är han riktigt smart nu så tar han
Men det är väl det som har hänt nu i och för sig.
Det vet man inte.
Ja, nu är, alltså det, och det är ju ett komplicerat liksom bygge. Det kan ju Ulrika mer om än jag. Men det här att göra koalitionsregeringar och utse ministrar och liksom där Fridolin ju är chef för departementet, men det är klart att Anna Ekström är utsedd av statsministern och socialdemokrat. Så att det är ju, så vems mandat arbetar man på? Vem är chef över vem?
Hon var ju väldigt noga med att påpeka att han inte var hennes chef, utan hon var ändå chef för sitt område och att hon lyder under statsministern.
Och det kan man, om man är, har varit i regeringskansliet, så vet man att det är jätteviktigt.
Sen är det ju faktiskt så här också, att det är klart att på en beredning så finns det någonting som heter departementschef. Men det är ju inte så att departementschefen, jag menar, jag har ju sett blanddepartement förut, det kan bli hela havet stormar. Mm. Så att,
men nog är väl det där en väldigt bra utnämning. Det måste man ju säga.
Kort startsträcka kan man ju säga. Alltså alla behöver ju inte sätta sig in i saker, utan det är bara att köra.
Nej, och det är väl lite det som i alla fall vår ledarsida tidigare har haft invändningar mot den här rödgröna regeringen. Att det har varit många som varit ganska oprövade inom toppolitiken. Eller som att kompetensnivån har varit för låg.
Så det frågan är varför man inte tog in henne från början. Jag har sett flera kommentarer på den frågan.
Och det här är ju en spekulation. Men det är klart att om jag får spekulera. Så finns det ju två saker en socialdemokratisk statsminister just nu måste fundera på när han utser sina statsråd. Det ena är hur han får en regering att fungera. Det andra är hur han håller partiet och olika partifalanger och intressen i partiet. På gott humör. Och det här kanske är fokus på den första delen. Den första liksom omgången kanske rätt mycket av fokus låg på den andra delen. Alltså få partiet att hålla gott humör.
Mm. Partierna,
men det är nog också, som har...
Ska vi backa lite? Det här beror ju på att Hadzialik körde rattfull 0,2 promille. Och då var det ganska mycket som många som sa, men hallå. Det är väl inget att avgå för den ringaste formen av rattfylla. Jag kan då tycka att hade de suttit kvar hade det ältats av oppositionen hela tiden, eller i alla fall under vegetationen. Så var det rätt där att dra?
Jag tyckte hon gjorde det oerhört snyggt. Mm. Och är det så att man får dagsböter eller blir liksom får ett straff, så är det klart att det ska betes från på samma sätt som vilken annan människa. Ja. Hon kommer definitivt komma tillbaka. Jag tycker hon är en fantastiskt duktig person. Mm. Men hon gjorde det jävligt snyggt.
Ja. Det finns inget, man måste göra så där i det läget.
Nej, jag menar, det är allvarligt. Så fort det handlar om en straffskala, så tycker jag nog att är man statsråd ska man nog ta konsekvenserna av det. Faktiskt.
Håller ni med?
Precis. Jag tycker också att det var rätt. Jag tror framförallt att det bäddade för, alltså, en snygg krishantering gjorde skademinimerade och gjorde faktiskt att man kanske till och med kostade.
Integritet, bra person, allting blev ju bara så här, hon visade sig att vara en riktigt kompetent människa i och med det också.
Ja, jag kan inte det politiska spelet lika väl som Ulrika till exempel, men så jag tyckte det var lite drastiskt först, speciellt eftersom hon inte fick böter på en gång, utan det kom senare.
Men det visste hon säkert att hon skulle få.
Ja,
så att jag tror nog att det här var inget politiskt spel. Det här var liksom så här fetta komplej och sen bara hur gör jag nu? Okej, det här är inte bra. Det är liksom.
Och vi ska ju också notera att det är klart att rattfylla är allvarligt. Absolut. Det kan sluta väldigt illa för andra och för...
Don't drink and drive.
Don't drink and drive. Nå, vi går vidare. Vi suger på liberalkaramellen. Den är ju så smaskig.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det är så smaskigt. Och snackar om lite mer osexiga saker som Arbetsförmedlingens rapport. Handlar om en glesbygden som visar att befolkningen i småkommunerna kan minska med en tredjedel de närmaste 15 åren. Alltså mer eller mindre total utflyttning. För en tredjedel av de som inte bor där redan är ju ingenting.
Och eftersom det är Arbetsförmedlingen så är ju grejen att att det de har tittat på är ju hur det påverkar arbetsmarknaden. Och det är ju inte vilka som helst som flyttar, utan det är ju precis de som befinner sig i arbetsför ålder, som det heter på byråkratspråk. Alltså, kort sagt, alla människor som borde finnas där för att sköta hemtjänsten, för att sköta apoteket, för att se till att skolorna finns kvar.
Rubben.
Alltså, kort sagt, det kommer finnas gamla och äldre och sjuka, men ingen kommer jobba där och ta hand om dem. Så det här är ett allvarligt problem. Vad ska man göra, Ulrika?
Vi har ju faktiskt i denna framåtsyftande och intelligenta åsiktskorridor. Ja, jag missar mindre då.
Ulrika pekar på Ingvar av alla
människor. Nej, Ingvar är...
Du menar Anders som brukar sitta där?
Jag ska försöka vara opponent här samtidigt, så jag måste få inte vara för trevlig. Jag kom på det. Men vi har ju faktiskt pratat om det här, Ingvar. Många gånger, för många år sedan känns det som nu, där vi har pratat om det här med landsbygdens problem och vad det liksom leder till och vad det också kommer leda till på arbetsmarknaden i storstäder och så vidare. Så att det var väl bara som ett brev på posten, eller hur?
Ja, men det var som ett brev på posten. Och det, jag, alltså det man ju verkligen kan känna nu, det är ju att, för regionalpolitik är ju typ det minst sexiga man har kunnat prata om i 20 år i alla fall. Alltså, jag menar, en gång i tiden var det ju någon sorts jätteviktig sak och hela Sverige ska leva och bla bla bla, alltihopa det där. Men nu har det ju framstått som stoppdump, bakåtsträvande och en massa rednecks och rätt bedagade kommunalpolitiker i alla partier som har ställt sig upp och sagt att ja, vi vill någonting, va? På det där viset. Men det här är ju ett problem för Sverige.
Därför att
liksom hela Hammarby sjöstrad, hela liksom älvkanten i Göteborg, hela hamnen i Malmö kommer vara full av människor som har fullt upp med att oroa sig för sina sjuka föräldrar som ingen tar hand om. Alla de här som har flyttat. Mm. Det är liksom, det kommer att få...
Och Ingmar, de flyttar till kommuner där det inte finns tillräckligt mycket bostäder.
Gör det inte.
Men det kommer finnas tomma bostäder där de inte längre bor.
Där kan vi bygga hela kolonier av flyktingar.
Det har vi gjort.
Har vi gjort. Ja,
men mer? Det behövs ju uppenbarligen.
Det behövs.
Absolut.
Det behövs.
Men,
och det
men,
är också
men,
arbetsförmedlingen.
Apropå förra avsnittet när vi pratade om bostadsbyggandet som inte riktigt kommer igång, så kommer det krävas i allra högsta grad.
Mm. Men man kan ju inte tvinga folk att bo i de här bygderna.
Nej, absolut inte.
Jo, varför inte?
Man kan inte tvinga folk. Men det är ju inga, alltså, men
är du född årgäng så måste du stanna där. Ja.
Men det är ju samtidigt inte, det är ju inte liksom jättekomplicerat. Det är ju samma sak i folk vill ha där som överallt annars. Bra hyggliga boenden, men också fungerande kommunikationer, möjligheter, alltså en vanlig vardagsservice. Det där är ju sånt som går att påverka med politiska verktyg. Det är inte så att man liksom bara ger upp och det här är... Och en sak som jag tycker var intressant när man tittar på den här rapporten, det är ju att Arbetsförmedlingen kopplar ihop det här och säger att det här är globaliseringen. Det här är följden av att vi kan samordna saker över hela världen och specialisera oss. Det blir så här därför att Stockholm hänger ihop med Bombay, som inte heter Bombay utan Mumbai, och Los Angeles. Va? Och då blir det på det här sättet. Men det är väl lite svårt att fatta hur det går så himla bra att samordna sig med Los Angeles, men det ska vara förbannat omöjligt att samordna
Årgäng. Eller Bengtsfors.
Som ni säger, och särskilt Ingvar har ju pratat om det här jättelänge, att det inte skett någonting, alltså, för det här är ju alltså att storstadspolitikerna inte brytt sig, är det för att det inte finns några väljare där ute? Alltså det blir en icke-fråga därför.
Det är ju några som har för länge sedan brytt sig och sett den här trenden, tyvärr, och det är ju Sverigedemokraterna. Det var ju där de hade sitt första
upptagningsområde
och åkte runt på såna här ställen.
Ja.
Och pratade om framtiden och vilka som kommer få jobb och vilka som kommer få lov att stanna kvar och inte och så vidare. Så att, ja, jag, som sagt, jag brukar ju tjata om det, att det måste finnas innehåll i politiken och reformer, och det behövs även reformer för landsbygden och inte bara för storstan eller...
Ja, men man trodde ju väldigt mycket på, vad hette han som var bredbandsguren i fliströja? Jonas
Birgersson.
Mm. Att industrin skulle ersättas av bredbandsindustrin.
Exakt.
Men vad hände med det egentligen? Det blev inte så mycket jobb i alla fall på landsbygden, verkar det som.
Ja, det finns ju, och ja, jag menar, det är klart att det där händer, men det är inte så enkelt, och samtidigt är det ju inte bara bredband. Alltså, jag pendlar hit Och det är klart till Stockholm.
Från Ludvika.
Ja.
Och sen har du ju det här, du vet, det här
rätt bra om tågen
som alla håller på och tjatar om att nu kan du träffa din läkare på nätet och sådär. Då ska vi komma ihåg att folk i sådana här bygder faktiskt inte har, de kanske har fiber men de kan inte hantera en dator på rätt sätt. Och det kanske låter väldigt sådär att jag inte förstår, men jag har ju en man som kommer från sådana här bygder så jag ser ju att det är inte helt enkelt att lära en 75-80-åring att träffa läkaren på nätet.
Mm. Oavsett var 75-80-åringen bor.
Exakt.
Oavsett om...
Nej, men absolut. Ja.
Men jaha, så, Ingvar, du får dina tåg och vägar i nästa budget, sa Löfven. Han lovade bara infrastruktursatsningar från 2018.
Det är alltid nästa budget när det gäller
när det gäller 12-årsplanerna för infrastrukturerna.
Men Ingvar, du som har läst liksom hela rapporten,
alltid längre bort.
Vad kommer Arbetsförmedlingen fram till för lösningar här då?
Nej, alltså det de säger, det är just att det behövs egentligen väldigt traditionella regionalpolitiska grepp. Det måste finnas kommunikationer som fungerar. Det måste finnas samhällsservice. Det måste finnas alla de där sakerna. Och sen säger de, vilket ju gäller för hela arbetsmarknaden, att ska det här fungera, ska vi klara personalförsörjningen, så måste vi klara integrationen utav alla människor som har kommit hit. Mm. Därför att de är viktiga, de behövs på svensk arbetsmarknad om det här ska fungera. Mm. De behövs särskilt förstås på de här orterna, och det är ju liksom samma problem där som med alla andra. Mm. Men så att egentligen så är det väl inte någon, det är inte jättenya problem och det är inte jättenya lösningar, men det är någonting som måste adresseras.
Men bland mina innerstadskompisar, de hävdar att det finns ändå så en ny grön våg på väg, att folk liksom tröttnar på det här pendlan, alltså att man pendlar även om man bor i Stockholmsregionen till jobbet, sitter i köer och att det är så långa avstånd mellan allting, och att man vill ha det enklare livet, och att det kommer liksom att fler och fler ändå flyttar utåt.
Ja, men då flyttar de väl bara till norr om Uppsala.
Norrtälje.
Ja, typ.
Ja.
Grisslehamn.
Det är väl det som...
Mjölby i bästa
fall. Ja, alltså det jag tror, och det gäller väl Ulrika från liksom...
Vasastan?
Dalsland. Nej, men erfarenheterna från Dalsland och Värmland kan väl... Men i andra europeiska länder har det här funnits länge. Det är fullt med holländare och tyskar som har köpt och flyttat ut. Problemet är väl att livet kanske inte alltid är så mycket enklare. Alltså det finns nog en romantisk föreställning bland somliga innerstadsbor.
Jag tror att livets problem är konstant, ja, oavsett var man är.
Så är det nog ofta.
Usch, vad deppigt.
Nej, utan jag tror de att det är just det som är livet.
Bör det inte vara billigare för stora företag att lägga sina telefoncenter, sina lager, förvisso robotiserade snart, ute på landet än i storstadsregionen?
Men det gör de ju.
Ja,
de är inte riktigt mycket tydligen.
Nej, men det gör de nog rätt mycket, men det är klart att den här trenden finns där ändå. Och, men visst, absolut. Och dessutom är det ju fortfarande så att, jag menar, svensk exportindustri, den finns ju liksom i Hillerstorp. Mm. I Småland. Den ligger ju inte här. Här vet vi ju inte. Den sista fabriken som hade skorstenar, den försvann från söder i början på 80-talet. Mm.
Nu pratar vi om Liberalerna, alltså de som nyss hette Folkpartiet. Ja, man kan väl säga att de har inre konvulsioner.
Mm. Det kan man ju säga. Mm.
Och det började framförallt med Jan Björklund i början av veckan. Eller var det
i söndags redan.
Ja, att han tyckte att Jimmy Åkesson borde vara med på partisamtal. Det blev ju en stor grej då, att nu ska ni också gulla med fascisterna. Och att kritiken då kom från Birgitta Olsson. Man kan sammanfatta det som att hon är väl den enda. Man vet vem det är. Hon är något av en stjärna. Och detta så blev det ett krismöte. 7 timmars krismöte, beskrivet som mobbning av någon källa.
Det var någonting mer också. Det var inte bara den här SD-grejen.
Nej, sen var det religiösa friskolor.
Just det, det var friskolorna
de
också.
De gick rakt emot, ja. Björklund.
Och sen kom det då på Ekot.
Och nu får hon nog lämna riksdagsgruppen. Och detta ska ha varit på gång länge i och för sig, har det sagts nu. Att den redan...
Ja, men det är ju förtroenderådet i riksdagsgruppen. Ja. Det är ju liksom inte ett jätte...
Vad händer här? Har det här partiet som balanserar på den vassa 4% äggen råd med det här?
Nej, men det kanske också det enda sättet att kanske börja utmana och ta tag i det här problemet. Nu är det ju så här att det har ju varit en partiledarstrid, tror jag, internt i Folkpartiet i många år. Erik Ullenhag på den ena sidan, Gitta Olsson, och jag tror ju att det här är ju bara, det här är bara början på en lång fight, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, hon har ju visat öppet att hon
absolut
vill bli partiledare.
Absolut, hon hade fler personkryss och så vidare, men blev liksom inte nominerad av så många län, tror bara ett Västernorrland eller någonting sånt där. Men det här är exakt just det här, det värsta av partilivet. Och jag tycker att de här två som gick ut då på morgonen i Ekot, alltså det finns ju en regel man aldrig får göra i politiken.
Aha,
det är ju be någon att avgå. Då kommer ju den få enorma människor som ställer upp och backar upp, och så hon kommer ju aldrig behöva avgå. Så att jag menar, de motsatte ju sitt eget syfte.
Men det verkar väl dessutom, alltså det är ju svårt att tro att det där inte skedde med ett öppet eller underförstått gillande av Jan Björklund.
Nej, det finns ju något avslöjande som jag har sett idag. Ja. Och det är väl självklart, den falangen försöker göra allt för att liksom hålla sig kvar.
Och det är ju så osnyggt som man ja. Alltså just det här med liksom att försöka göra sig duktig genom hoppa på någon annan.
Ja, och verkligen det här med, man tänker på Madeleine Albrights kvinnor som inte hjälper varandra.
Exakt.
Det finns inte plats i helvetet för dem.
Bra för den kommentaren. Ja, men det är liksom så dubbelfel.
Verkligen att den här Anna Starbrink då gick ut på sin blogg och skrev att hon krävde att Birgitta Olsson då ska avgå från partistyrelsen.
Det är en sak att gå ut och säga jag håller inte med i sak, eller hej och ho, eller ha någon diskussion att vi kanske måste ändå ha någon diskussion i partiledningen kring hur vi kommunicerar utåt och hej och ho. Det är en sak. Men hela felet började med avgångskravet.
Fast nej, men hela felet börjar väl med Jan Björklunds. Alltså det är ju värt, det som gör det här extra intressant, det är ju att det är Björklund som flyttar position för partiet jättetydligt. Och sen när någon har liksom den ofina känslan att påpeka detta, så blir det ett herrans liv. Det där har ju hänt i andra partier. Jag kommer ju till exempel ihåg presskonferensen när Mona Sahlin med buller och boll deklarerade att man skulle samarbeta med Miljöpartiet.
Och vänster.
Nej, inte på presskonferensen. Det var det som var grejen.
Varför håller du jättesur?
Utan först så satt hon med
och det var på 68, eller hur? Och hon kom sent från just det.
Och slog igen alla dörrar för vänstern. De skulle aldrig vara med i en regering. Och fortsatte att göra det i varenda liksom, intervju. Och det där var över huvudet. Och så hävdade ju Sahlin att hon hade pratat med partistyrelsen, men de flesta i partistyrelsen, inklusive inte minst Marita Ulvskog, hade svårt att påminna sig det där samtalet. Och så fick hon backa, därför att hon hade faktiskt gjort någonting som en partiledare kanske kan göra om man har en tillräckligt stark ställning.
Men och har med sig vänsterdelen också.
Och har med sig liksom, partiet. Men, och här har vi samma sak. Björklund har flyttat partiets position. Han har inte pratat med partiet, och när det visar sig att hoppsan, det där hade jag kanske inte mandat till, då slår man tillbaka med liksom gulag.
Men jag tror ju han har velat bli av med Birgitta Olsson under en väldigt lång tid.
Absolut.
Så det var ju en desperat hafs liksom, och jag återkommer till det. Visst, de kunde ha gått ut och haft synpunkter eller och så vidare, men det här avgångskravet, det gör ju bara att alla ställer upp för Birgitta över partigränser, ska jag komma ihåg, om ni ser på Twitter.
Ja, det är, exakt. Vill hon ha allt det här stödet egentligen? Men även Gudrun Schyman hyllar henne och så. Men hon är så populär i alla läger, alla som tycker att det finns god, att liberalismen, att det här kan vara ett rimligt parti.
Nej, men det var som du sa i början, att finns det någon kändare folkpartist än Birgitta Olsson? Nej. Och lite så var det. Anna Starbrink är ju en av de ledande allianspolitikerna i Stockholms län, men hon är ju hennes berömdhet är ju ganska begränsad, om man säger så. Så det blev nästan, reaktionen var, who do you think you are, när du kräver Birgitta Olssons avgång.
Ja, men det är precis så. Hon skulle ju aldrig ha gått så långt, va? Och är det så att det är nu så att Jan Björklund ligger bakom det här och har liksom varit en av tänkarna bakom hur det här ska liksom, så är det ju inte jättesmart, utan kanske ganska desperat.
Ingen riktig merit.
Men om vi backar då, för vad det handlar om i grunden är att han vill förflytta positionen till att Liberalerna inte säger nej till samarbete med SD. För om de säger nej till samarbete med SD, så måste de hoppa av alliansen. För Moderaterna och KD kan mycket väl tänka sig att samarbeta med. Det är ju där det handlar om, eller hur?
Fast alltså vet du vad, det kan det säkert också vara. Men hela huvudfrågan här är vem som kommer vara partiledare inför valet 18.
Ja, okej. Vad tror vi då?
Ja, för det är landsmöte 2017 nästa
år. Precis, jag tror att det här är uppsvinget inför det, skulle jag säga. Och jag tror att hon ligger just nu, det kanske hon inte gör vid nästa åsiktskorridor, men just nu skulle jag säga att hon ligger väldigt bra till.
Alltså, hur är det med Erik Ullenhag? Varför lommade han iväg till Jordanien? Har du något svar på det?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tror att det kanske inte har med några politiska skäl att göra.
Han kanske ville till Jordanien.
Ja. Men
det är fint att vara ambassadör, men det är väl svårt att tro.
Jag skulle tro att hon ligger bättre till idag än hon gjorde i förrgår, det är så jag försöker säga. Men det behöver inte betyda att hon gör det imorgon.
Nej, och Jan Björklund ligger väl ingen vidare till.
Men enligt Maria Arnholm så ligger han ju väldigt bra.
Ja, men hon är partisekreterare.
Det är hennes jobb, okej.
Men,
okej.
Nu vill inte jag vara taskig mot Jan Björklund, fast kanske jag vill. Alltså, vad är det för fel på honom? Alltså, förstår inte han att han är ett sänke? De ska förnya sig, men han är kvar. De byter namn. Stödet fortsätter att tappa. Förstår han inte att han behöver Birgitta Olsson?
Men min erfarenhet av partiledare, oavsett färg, är att det är inte någon som riktigt vill släppa ringen, om ni förstår hur jag menar.
Han har fått ett fint jobb som säkerhetschef någonstans.
Ja, som säkerhetschef.
Efter karriären.
Samtidigt måste jag säga, mitt i alltihopa så är det ju lite synd om Jan Björklund.
Ja.
Därför att grejen är, han är ju den födda oppositionspolitikern. Det finns ingen som levererar one-liners med samma liksom energi.
Skjuter från höften.
Ja, precis. Han kan liksom ta sig in i vilken debatt som helst. Kanske i en konstig position. Det är som gjort för att liksom synas trots att man inte har någon makt. Sen har han den liksom olyckliga situationen att hela hans tid som partiledare har liksom infunnits när han har varit tvungen att vara i regeringen. Alltså det är ju man, egentligen så unnar man ju honom ett par år som ivrig oppositionspolitiker där han får gnälla och skälla och bråka och fara runt. Alltså det han gör bäst. Mm. Istället för att sabotera svensk skola som han sysslar med 8 år.
Nu kommer en OECD-rapport. Det kanske har vänt för skolan nu. Har vi något mer att säga om Liberalerna? Har vi tömt ut detta ämne? Och
nej, men jag tror att det kommer bli många åsiktskorridorer den här hösten. Exakt. Där vi kommer att ha det här.
Ja, det här är nog det sista ordet inte sagt.
Nej, det är inte sant. Det är inte sagt, absolut. Det kan bli, det kanske det är Folkpartiet vi ska börja följa istället för Hultqvist, förlåt Liberalerna.
Det blir ju
ja, eller Birgitta Olsson.
Birgitta Olsson.
Eller Jan Björklund.
Jan Björklund
är bra.
Han är bra.
Ja, hur har han varit i klaveret den här veckan?
Ja, hur gick det den här veckan?
Jag tror att vi lurar på det här.
Vi lurar på det till nästa vecka.
Har han avgått än? Det kanske...
Vad har hänt?
Björklund är han fortfarande kvar. Vad är klockan? Okej, Jonna Sima, Ingvar Persson och vår special stjärngäst Ulrika Schenström. Jag heter Fredrik Virtanen. Ha en trevlig helg!
Trevlig helg allihopa!